Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Dags för lite reklam och veckans avsnitt sponsras av SAS Eurobonus Mastercard. Och SAS Eurobonus är ju flygbolaget SAS lojalitetsprogram. Och med det här kreditkortet SAS Eurobonus Mastercard så får man Eurobonuspoäng vid alla sina vardagsköp. Så när man handlar på kortet så kan man få upp till 20 extra poäng per 100 kronor. Och just nu, fram till den 5 maj, så kan man få upp till 5000 Eurobonuspoäng när man skaffar då SAS Eurobonus Mastercard. Och de här poängen kan man sedan använda och byta in dem mot flygresor, uppgraderingar, hotellnätter, hyrbilar, loungebesök och mycket, mycket mer. Så man kan gå in på sasurbonusmastercard.se och så testa där. Där kan man liksom fylla i hur mycket pengar lägger på olika saker, på kläder, på mat etc. Hur mycket poäng blir det och vad kan jag sedan byta de här poängen mot? Kreditkortet ges ut av SEB Kort och Bank AB och den effektiva räntan beräknat på ett kreditbelopp om 40 000 kronor, ett årspris på 515 kronor per år, är 19,27%, det vill säga 47 108 kronor. Och därför är det jätteviktigt att man har koll på alla villkoren, vad som gäller och man betalar hela räkningen i tid. Så avslutningsvis ett stort tack till SAS Eurobonus Mastercard och SEB som gör Riket Tillsammans möjligt, men framförallt ett stort tack till dig som lyssnar och följer oss varje vecka.
Det är därför jag älskar den här boken, för det är en fantastisk bok om ledarskap. Kanske inte ens ledarskap av andra, utan att helt enkelt att, om att leda sig själv.
Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Caroline Bolmesson.
Idag har vi med två gäster, två vänner. Här vi har med Helena Roth.
Jajamän.
Som har varit med i ett tidigare avsnitt. Och när vi pratade om tankespjärn som är ditt uttryck. Mm. Och sen har vi med Niklas Delmar som också är en av mina närmsta vänner. Som är det alldeles för pinsamt att du inte har varit med i podden än. Som ja, men så är det så mycket vi pratar och du har bidrag med. Du driver ju företaget Hej Engagemang som är ledarskaps- och organisationskonsult och bland de bästa i Sverige kring medarbetarengagemang och ledarskap. Mm. Och varmt välkommen Niklas.
Tack snälla. Ja. Superhärligt att få vara här. Äntligen.
Ja, ja men exakt. Och särskilt vill jag tacka er för att idag ska vi prata om ledarskap. Både liksom, om utifrån en bok. Och den boken heter Extreme Ownership. Och är skriven av en amerikan som heter Jocko Willink och hans kollega Leif Babin. Och jag upplevde ju så här, när jag läste den, så här, shit, wow, vilken bok. Och sen när man läser reviews så är det antingen så att man älskar den eller hatar den. Så jag ska bli så här sjukt nyfiken och höra liksom era tankar. Men om man ska säga så här, mottot i boken är så här typ, ja, men nu är den väldigt amerikansk, så är den så här, win at home, win at work, win in life. Och jag tänker att det är lite liksom så här uppsättningen för dagen. Och för dig som aldrig har hört talas om Jocko Willink eller hans bok, så handlar den om, vad ska man säga, att han är för detta elitsoldat i USA. Och när man ser bilder på honom så brukar jag ibland tänka så här, gud, så där har man liksom varenda fördom om hur en soldat ska se ut. Så här, muskelberg, stor, rakad. Du vet, när man börjar prata så tänker man så här, det är mycket muskler, lite hjärna. Och sen läser man hans bok och så inser man så här, shit, pommes frites.
Det är rätt mycket hjärna.
Det är rätt mycket hjärna.
Ja, ja, han hade nog inte överlevt där i Irak.
Irak.
Utan det.
Och han har skrivit av den här boken, för han har gått från att vara militär till att vara managementkonsult och jobba med människor och med, liksom, han har en podd som, och massa annat så här. Men den här boken då handlar om, vad ska man säga, 12 principer för ledarskap. Och jag tänkte att vi skulle prata om några av de här principerna, så tänkte jag höra era tankar, era reflektioner. Men jag tänker så här, Helena, jag vet ju också så här, vad var din reflektion? Du har ju läst den precis nyligen.
Jag läste ut den klockan 4:06 i morse till och med, för jag vaknade mitt i natten.
Du hade rätt kort tid på dig.
Jag var tvungen att skala av det där amerikanska och det där hypermilitaristiska, vinna, vinna, vinna. Ja. Och liksom, fienden är evil.
Ja.
Men bakom det så finns det saker som jag verkligen kan hålla med om. Och saker som jag skaver lite grann.
Ja.
För det där, men en intressant läsning.
Ja, för det ska jag också säga så här. Och jag vet, Niklas, du har också läst, för vi har ju haft denna så här som liksom under våra promenader. Så har vi haft så här en princip i veckan när vi har gått vår veckopromenad. Och jag håller helt med. Alltså boken, ibland så är det så här, jag hör inte vad du säger, för att det låter så mycket runt om. Mm,
det brusar. Mm.
Det brusar. Men det roliga är...
Ja, jag tycker att det är extremt spännande när man får en sån här bok.
Ja.
Där det brusar mycket. Det är liksom det här fienden evil och de och så heroiska och så. Att liksom utmana sig själv och bara, vad är det han försöker säga för någonting egentligen? Liksom.
Ja, men precis. Nej, så jag brukar skoja så att det var egentligen bara 2 sidor i varje kapitel som var intressanta. Det var det som hette principle och sen hur han applicerade denna principen. Men om vi börjar med den första principen, och den är ju då extreme ownership. Och då skriver han så här: on any team, in any organization, all responsibility for success and failure rests with the leader. The leader must own everything in his or her world. There is no one else to blame. The leader must acknowledge mistakes and admit failures, take ownership and develop a plan to win.
Vad tänker du? Ownership, vad menar han med det, kan man säga?
Ja.
Kan man fråga sig.
Ja, vad tänker
du? Ägandeskap är vår fråga.
Alltså jag har kört ledarskapsutvecklingsprogram med min kollega Pernilla, så är det en av sakerna, just det där, ta ansvar.
Mm.
Ta ditt fulla ansvar, för när du tar ditt fulla ansvar så kommer andra att säga, ja men jag också. Medan kontrasten är om, nej men det var inte jag, det var du, och peka finger, ja då gör alla andra det också.
Mm.
Så grundprincipen i det kan jag till fullo stå bakom. Sen är det igen det där, när man talar i absoluta termer, som han gör väldigt ofta så, always, så blir det onyanserat. Så ja, och han nyanserade ju själv i boken längre fram, så kommer det. Det finns stunder när det faktiskt är helt fel att säga, det var jag.
Ja.
Så att det är ju mer nyanserat än den där. Men som grundprincip tror jag att det är ganska bra tankespjärn för de flesta människor. För vi är väldigt, väldigt vana vid att komma med ursäkter och försöka tala runt och smita.
Ja.
För att jag tror vi har en tro på att ansvar är tungt.
Ja.
Det är liksom, det är hårt och det är svårt och onödigt, det ska man hålla sig undan liksom, och så.
Ja.
Eller inte.
Jag tycker det är, alltså jag ställer ju en fråga ett par gånger om dagen när jag är ute och jobbar med de här frågorna. Just som vem är ansvarig kring mitt engagemang? Och i Sverige då, när man gör det, så svarar 99 av 100 att det är mitt eget ansvar. Och sen så är nästa bild i det bildspelet den här gympapåsen på pappas jävla ansvarsområde från den här reklamen. Där det sitter en liten flicka, ni vet, utan gymnastikkläder. Ni tittar inte på tv, vet jag, så mycket, Jan och Caroline i alla fall. Men det är en reklamfilm där det sitter en flicka och hon har glömt sina gymnastikkläder. Fröken kommer ut och frågar, varför sitter du här? Ja, men jag har inga gympakläder, varför har du inte det? Ja, men mamma säger att det är pappas jävla ansvarsområde. Och det är inte genusgrejen man vill åt, utan man vill liksom åt det här att ibland säger jag att ja, men det är mitt ansvar. Och sen precis som Helena sa så pekar jag fingret att det var de på marknad, det var de på sälj, det var de på kundservice. Kunderna förstår inte hur bra produkter vi har och så vidare. Och jag tror det är det han försöker liksom sätta fingret på här, som jag upplevde det han skrev. Liksom att som ledare men också som medarbetare i min värld och i vår engagemangvärld så säger vi ju att alla är medarbetare och ledare. Det kan vi gå in på lite senare, men... Men det menar vi ju just det här att, och jag pratar mycket om 100% ansvar, och när Helena då, du sa ju nu det här där med att sätta absoluta termer på det, så håller jag med om det, för det finns situationer när det är svårt. Och när vi skrev boken Börja göra så sa förlaget Lib, nej, vi får inte säga 100%, vi får skriva fullständigt, som om det var någon större skillnad, men jag förstår poängen. Och det jag tycker är spännande här, det är ju att det kommer ju fler principer sen där han fördjupar sig i detta och kopplar detta. Men det är ju ändå någonting frigörande i att ta ansvar. För som Helena sa så tror jag det är många som upplever att man blir, ah va? Nej, men jag kan inte ta ansvar för vad mina medarbetare gör när jag inte, du vet så här. Ja, fast ytterst är du ju ansvarig för det. Sen är det inte du som liksom har gjort sakerna. Men det är vi, vårt team. Det är mycket det, tror jag, att prata mer om vi och hur jag bidrar till er upplevelse av den här podden, av vårt jobb, ja, ni fattar. Så liksom jag gillade det. Jag tyckte det var en skön start på den här boken. Jag blev provocerad av det fast jag pratade om samma sak. men liksom, för han tar det nästan en nivå till.
Ja. Jag gillar att det är absolut 100%. Jag tycker det blir urvattnat om jag ska tänka att det finns situationer när den...
Jag gillar inte det.
Att det blir, jag tycker det blir urvattnat då.
Men jag förstår vad du menar, Karin.
Ja. Men vad tänker du, nu pratar vi så här organisation. Hur tänker ni? Alltså, för jag vet ju att alla vi som sitter här försöker i alla fall ha en ganska hög nivå av ansvar, eller ha en hög nivå av ansvar i vanliga livet också. Hur tänker ni? Alltså för mig var det en stor insikt så här. När jag hörde det, att för att först så tänkte när någon sa ansvar till mig, så var jag så här, shit, alltså nästan som blame, alltså som anklagad. Och sen var det så här, ja, fast om du leker läken att du är ansvarig för allt som händer och inte händer i ditt liv, då har du också makten att påverka det.
Precis, Jan, det är det som är hela poängen. Det är där kraften frigörs. Mm. För att plötsligt då så får jag ju syn på att, men vänta, antingen kan jag sitta som offer för det som sker runt omkring mig, eller så kan jag se hur jag faktiskt kan vara med och påverka eller välja att inte påverka. För det, så är det ju samtidigt så här, ni vet sinnesrobönen, liksom, utan att du ska bli någon religionlektion, så är det ju just så här, ge mig sinnesro, acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd och inse skillnaden. Mm. Och just det här att bara se att vissa saker handlar om att ta ansvar för att det där kan inte jag påverka, till exempel.
Mm. Mm.
Och då kan jag välja, ska jag lägga energi på det? Eller ska jag inte lägga energi på det? Och där upplever jag att vi är många som fastnar i vinkelvolten. I saker som liksom, vi lägger mycket energi på saker vi inte kan påverka. Men där behöver vi ta ansvar för att lägga energi på det som vi kan påverka, tänker jag.
Och det är intressant. Jag hade en coachklient som under en coachwalk skyllde på chefen. Det var chefens fel, alltsammans var chefens fel. Och under hand som vi pratade där så fattade hon till slut att fast då har ju jag ansvaret för, ska jag vara kvar här eller inte?
Precis.
Och så tystnade hon, och så efter någon minut så sa hon, fast det är fan så mycket bekvämare att skylla på chefen.
Mm.
För annars måste ju jag ta det ansvaret. Ja, precis. Och där är ju precis som säger, där är ju den där vinkelvolten. Mm. Fasiken. Mm. Om jag och då är ju det en perspektivskifte. För man kan vara där hon är, att man känner att gud vad jobbigt det blev, jag var tvungen att ta mitt ansvar då. Jag kan inte skylla på chefen, utan jag behöver agera. Kontra, gud vad skönt det är att det är mitt ansvar. Jag behöver inte skylla på chefen, för det är ju jag.
Mm.
Mm. Mm. Mm.
Så det är två helt olika sätt att gå in i det.
Mm. Jag upplever att det frigör väldigt mycket positiv energi. Jag har en slide som är just där, att jag behöver ta mitt eget ansvar för att sätta syrgasmasken på mig själv först, och sen kan jag efter det sätta syrgasmasken på andra och ta ansvar för andras välmående och prestation och sådär. Och när den landar i en organisation eller i team, så frigör det väldigt mycket kraft. Därför att det blir så häftigt när man inte pekar finger på varandra. När man inte pratar i negativa termer som det var pappas jävla ansvarsområde eller vad det nu är. Och då blir det ju hela tiden så, nu gick det fel. Vad kunde jag ha gjort? Alltså det är en nyfiken fråga som gör att vi tillsammans kommer att göra varandra bättre genom att inte köra blame och shame. Liksom. Så att jag håller med dig, Jani, som du sa, att när jag hörde ansvar kände jag så här, oh, blame, och det var ditt och det var inte mitt och sådär. Fast det här är ju precis tvärtom. Det är ju det han vill liksom få fram här, att du frigör kraft i att ta ansvar.
Mm. Nej, men precis. Och jag tänker, detta är liksom lite huvudpunkt, så jag tänker vi uppehålla oss här lite längre. Men jag kan ju ibland också uppleva att detta är ett ganska, alltså att livet var ju enklare när man kunde lägga sig på soffan, dra en filt över huvudet och käka glass.
Det var det inte, Jan. Det var det inte, för allting är ju skit i ens liv då ju.
Ja, jag håller med dig, Karo. Jag håller med
jag får inga
dig. Det är liksom, inget blir lätt.
Ja.
Men det är invant.
Mm.
Det är bekvämt så tillvida att det här vet jag hur jag gör.
Mm.
Mm. Att gå från det till det andra, till resa sig ur soffan och faktiskt, okej, hur kan jag agera? Det kan ju då kräva väldigt mycket mer av dig för att det är nytt.
Mm.
Hur gör jag det?
Mm.
Har du legat på soffan under filten och käkat choklad och tittat på Netflix, så är det ett stort steg. Och då kan det där, som jag håller med dig här, det är inte så himla nice, men jag vet hur det är.
Ja. Mm.
Ja, plus att det är väl lite normen. Alltså det är väl någonting som vi har, jag menar, vi är ju biologiskt designade för att överleva och föröka oss. Det är ju liksom, om vi tittar lite på vem vi är som personer. Så att alla chanser vi får som inte har med överlevnad och reproduktion att göra, kommer ju kroppen automatiskt vilja inte göra någonting. Så det här med soffan, om man nu ska gå till det och så vidare, det är ju lätt att hamna där. Plus att då omvärlden ser ju ut så, normen är ju det. Så har vi ju sett våra föräldrar och vänner, du vet så här. Så precis som du säger, Lena, det är ju det som är liksom normen någonstans. Det är ju mer ovanligt att höra folk som säger så här, nej men jag har också ansvar för, du vet. Vi väljer politiker i val, nu är det ju val i år här i Sverige. Då väljer vi politiker, då är vi ansvariga, vi tar ansvar. Och sen så fort valet är avgjort så upplever jag att många resignerar eller liksom steppar tillbaks från det ansvaret. Att nu plötsligt, nu är det politikernas jäkla ansvarsområde. Ja men bli politiker då. Alltså du vet så här. Så att det är ju liksom, det är lätt att vara ansvarig en stund. Och sen, nu gav jag över det till politikerna, nu har jag röstat, nu har jag gjort mitt liksom.
Men där tänker jag också på någonting, om vi ska bli liksom också så här personliga, så upplever jag att det har ju du hjälpt mig mycket med, Niklas, att jag kan ju ofta vara så här, ha ganska hög nivå av ansvar, och så du berättade, jag tror du sa det till mig, att det är en metafor av att ja, men du sitter i motorbåten och så har du familjen framme i båten och så sitter du och kör och sen hamnar du i stress eller du hamnar i en situation där det blir jobbigt. Och då är du så här, ah, men du vet, jag orkar inte ha allt det här ansvaret, det är pressen. Så att då lämnar jag motorn och så sätter mig där framme i båten. Och sen blir jag efter ett tag arg på dig, Caroline. För att du för att du inte går bak och börjar köra båten.
Utan att du har sagt till
utan
mig
att jag ens, ska göra det. Utan att jag ens säger till. Att
ja, nu, det är så stort av dig, Jan, att säga det.
Att jag lämnar, liksom, att jag lämnar den där. För jag tänker, detta funkar i en relation också. Alltså så här, jag är 100% ansvarig för mitt välmående i relationen och jag är 100% ansvarig för Karolins välmående. Att när vi bråkade, eller till exempel vi hade någon så här issue här för någon vecka sedan, och då var det ju så här, du var arg på mig
Och sen har jag identifierat att ibland, så när du vill ha uppmärksamhet...
Ja, det här är en story som Jan har.
Ja, men det är en story, men jag hittar...
Vi låter oss gå med den storyn.
Men då var ju du frustrerad, för jag har varit i otidigen. Jag har jobbat mycket, jag har liksom varit i mina problem. Och det var istället för fan vad Karo är jobbig, så jag sa, nej men jag har ju inte gett henne den uppmärksamheten så att din kärlekstank är full.
Så tycker du att jag går till konflikt då? Ja, det är mycket möjligt att det är så. Låt oss tro på dig nu.
Ja, men skitsamma. Men alltså, så här, så att jag kan ju tycka att det där är ju klurigt. Alltså, för man kan säga, ja, men jag tar personligt ansvar. Men sen hamnar jag så här, fan vad jobbig Karo är. Alltså, förstår jag, att det blir liksom...
Jo, jag vet, men det är väl just det som är det snygga, Jan. Alltså, det är väl att så här, fan vad jobbig Karo är. Spännande. Varför dök det upp? Och sen blir nästa fråga. Har det någonting med mig att göra? Alltså, på vilket sätt har jag påverkat till den jobbigheten som jag nu upplever? Och det är ju exakt samma i en organisation kopplat till Helenas coachsamtal med chefen. Det kanske inte var så lätt för den chefen att vara chef över den personen som hade den inställningen till sin chef. Alltså, vet, så, och det är ju det som är så spännande. Alltså, allt vi gör på jobbet är relationer. Allt vi gör utanför jobbet är relationer. Det är ju överallt. Du och jag har ju snackat mycket relationer genom åren i olika sammanhang. Och det är otroligt spännande, och ansvarsfrågan kopplad till det skulle jag säga. Jag har tre grejer som jag verkligen, det är tillsammansskapet, det är ansvarsfrågan och sen är det liksom, vad vill vi ha för effekt av den här relationen? Det kan låta lite torrt när man pratar om en kärleksrelation, men liksom de tre, när man tar de tre sakerna så täcker det ganska mycket. Men ansvarsfrågan för mig är helt avgörande för hur mina relationer är, liksom.
Jag tycker ändå att det är svårt i en relation, vad det nu än kan vara för någon, att jag tar så mycket ansvar jag bara kan, och sen så har jag då inte kommunicerat, alltså du vet, den andra vet inte om detta. Så då sitter man där med svarte Petter på något vis och försöker liksom ta ansvar i relationen, att den funkar, att du vet, och sen så bara så vet inte den andra att det är detta vi kör nu. Hur tänker ni kring det? Att måste man liksom prata då om det här med ansvar i en relation? Det blir liksom torrt som du säger.
Nej, men jag skulle säga det, Karo. Jag håller med dig. För det är ju ofta så när man håller på med något sån här utmaning för sig själv. Liksom, eller man känner att man, så är det ju taskigt när man inte inkluderar sin omgivning i att nu kör jag någon form av fullständig 100% ansvarsgrejär. Liksom, och tränar mig på det. Det är ju svårt om inte medparten vet om det. Men dialogen är ju liksom, det bor mycket tillsammanskapet. Att det handlar ju om att inkludera varandra i liksom att, varför hamnar vi här? Och du vet, Kallin och jag, vi har ju väldigt lik relation, på många sätt är relation. Eftersom jag är ganska väl insatt i båda. Och vi har ju också samma utmaningar, så att jag är igång i vissa sådana här processer emellanåt. Men inkluderar inte Kallin i att det är det jag håller på med. Och då blir ju samtalen väldigt konstiga plötsligt. När jag liksom vanligtvis har blivit arg för att jag tycker hon gör fel i något sammanhang. Och sen försökt liksom ha rätt. Snarare än att titta på vad är mitt bidrag in i det. Hur har jag liksom bidragit till den här situationen. Och när man vänder på en sån konversation blir den väldigt konstig. För plötsligt är inte jag arg, utan ställer ju frågan då. Är det någonting jag har gjort, eller är det någonting jag är eller inte har gjort just nu som gör att vi hamnar där vi hamnar? Då blir det öva. Var fan kom det ifrån? Liksom, skulle vi inte bråka nu?
Men där kan man ju också koppla det till boken, till någon av principerna som kommer längre ner. Just det där, ja det är ju skitbra att du, nu tar jag mitt ansvar, fast jag har ändå inte förmedlat vad är vår plan, vad är poängen, var är det vi ska?
Vad är missions intent?
Precis, var ska vi? Vad är syftet? Var kommer jag ifrån? Så då är vi tillbaka där.
Då kan man ju
där,
säga så att ta 100, då har jag inte tagit 100% ansvar.
Nej, precis. Nej.
Precis.
Så det kommer jag har inte kommunicerat detta.
Nej, jag kommer alltid.
Frågat vart vill vi?
Ja. Jag tänker att vi ska gå vidare, men det var faktiskt en grej till som jag tyckte i detta kapitel var så himla fint, som jag tror ringde liksom resonerade med mig. Då skrev han så här: extreme ownership requires leaders to look at problems through the objective lens of reality without emotional attachments to agendas or plans. It mandates that a leader set ego aside, accept responsibility for failures, attack weaknesses and consistently work to build a better and more effective team. Och nu kommer detta. Such a leader does not take credit for his or her team's success, but bestows that honor upon his subordinate and expects this from junior leaders within the team. Mm. The mindset develops into the team's culture at every level. At every level.
Du säger ju en sak där ganska tidigt kring set ego aside. Där har vi ju, tror jag i alla fall, min upplevelse i många samtal som jag har, dialoger som jag har. Där är ju utmaningen, den största utmaningen. Att liksom koppla bort mitt ego kring att ha rätt eller vad det nu kan tänkas vara. Och det kan ju upplevas, har jag märkt, för lite mesigt. Alltså lite så här. Vad har jag gjort för att du ska... Ja, men lite så här. Du vet, snarare än att det är coolt. Alltså det är ju starkt att kunna titta bortom sitt eget ego. Liksom. Det finns ju många program kopplat till att släppa sitt ego. Inte minst 12-stegsprogrammet. Men det där tror jag liksom är något som vi alla skulle kunna ha glädje av. För det är först när du släpper ditt ego du kan låta någon annan få ta den platsen. Liksom, utan att du behöver ta cred för succén.
Men jag menar, det är ju det som också extreme ownership handlar om, just det här att det blir ringar på vattnet. Det sprider sig. Tar jag extreme ownership så kommer mina kollegor och medarbetare att göra familj. Samma sak. Min familj att göra samma sak. Om jag ser till att jag tar inte berömmet utan jag sprider det, ja då kommer ju alla andra också göra samma sak. Så igen, det är ju ett sätt att se till att det blir ringar på vattnet så gör att verkligen. Det sprider sig. Som jag tror är det som hela boken ju egentligen lyfter fram, just absolut. Det här hur de är tillsammans, precis som du säger, Niklas, det är ju tillsammanskapet som är oerhört genomsyrar rubbet, och det är ju just på grund av det, jag håller det inte hos mig.
Nej. Precis. Nej. Jag såg den här, ni såg inte den, vet jag, Jan, för du tittar inte på sport på det sättet. Men Sara Hector vann ju OS-guld för 2 veckor sedan i storslalom. Och det är coolt när en individuell atlet, det första hon gör i intervjun, det är att lyfta alla runt omkring henne. Det tycker jag är ett sånt klockrent exempel på att ta ansvar för sin egen framgång. Genom att fördela ut den på de som verkligen förtjänar den. Det var föräldrar, det var de som vallar skidor, det var massör, det var material. Du vet, liksom, det tog aldrig slut i den där intervjun. Och sen någonstans så var det liksom, just det. Och sen var det ju jag som åkte ner då snabbast av alla i hela världen i 2 år. Men det är ett fint exempel på det där tillsammanskapet som Helena lyfter. För det är ju det ansvarsring på vattnet-grejen blir någonstans. Att, aha... Vi är ju kollektivt ansvariga liksom.
Och det viktiga i det är ju just det att därför faktiskt säga att det är jag som är ansvarig, att ta det, att inte säga det är vi som är ansvarig, för då faller det där individuella ansvaret. Precis samma sak sa alltså så här, ja det är hon som åker så och alla andra har det fortfarande hon som åker liksom. Så
ja,
det är det där, så där är ju också samma sak, att där tycker jag om att han i boken är väldigt, väldigt tydlig med jaget. Där får jaget en stor plats för att det är så vi lyfter alla. Så att man inte vattnar ur det genom att säga, det är ett gemensamt alla, vi alla har ansvar för att är det ju fan inte en kort. Och då är man tillbaka på samma vända där man skyller på någon annan, va? Ja, men det var ju inte jag, det var ju vi. Och så skiter det sig.
Jag håller verkligen med.
Ja, men också i det privat tänker jag, vi har ju länge pratat om också hemma, så det funkar inte att båda är ansvariga. Utan det måste vara en som är ansvarig.
Nej,
och sen betyder det inte att jag är ansvarig att jag måste göra det.
Nej, det är det som jag ofta faller i den gruppen, att jag är ensam då.
Ja.
Och jag måste nu lära mig det här med tillsammans. Det är det jag kommer få ut av denna podden.
Ja.
Tillsammans och inkludera andra i en hus, så tänkte jag det här, jag tänkte ta ansvar för detta. Alltså det är så lätt att falla i den gruppen. Jag är ansvarig. Jag är helt ensam med det här området, det är skitjobbigt, men jag gör det.
Exakt.
Och precis, och då missar man att i att vara 100% ansvarig i extreme ownership handlar det om till exempel att be om hjälp. Och det pratar han ju väldigt mycket i vissa andra principer, så här, om du inte förstår varför du ska göra dem, då måste du gå och fråga tills du får ett svar på frågan varför. Och det är ditt ansvar, för att om chefen liksom tror att du har förstått, så vet ju inte han eller hon att du har förstått om du inte liksom säger det. Men jag tänker att där egentligen, vi har berört två principer, för han pratar, han har ett helt kapitel om ego och sen har han ett som heter om cover and move. Och jag tänker att vi ska ta den här cover and move. Men nu när vi skulle klippa här så sa Karo att vi skulle prata om ego istället.
Nej, men jag tänkte att vi kunde ta det sen naturligtvis. Ja. Det är bara att jag kämpar med mitt ego varenda dag.
Ja, och det
är som ändå en undflyende spöke liksom. Ja.
Men jag tyckte det så himla fint i förra avsnittet du var med, Helena, så sa du så här att nej, men egot är en spelare i en orkester tillsammans med intuition och massa andra spelare. Jag tyckte det var ändå så att jag kunde ha empati för mitt ego då, helt plötsligt.
Ja.
Men då skriver han så här, detta är min kärn, eller det jag kopierade från boken. Ego clouds and disrupts everything. The planning process, the ability to take good advice and the ability to accept constructive criticism. It can even stifle someone's sense of self-preservation. Often the most difficult ego to deal with is your own. Och sen skriver han också att liksom ego är liksom ett the number one killer. Alltså både i företag och i team och sådant. Vad tänker du, Helena? Du har tänkt mycket kring...
Ja, men jag tänker precis det du säger om orkestern. Ja. Så säga, det kan leda till det där när egot blir the one and only.
Mm.
När det
ett högljutt ego.
Precis, ett högljutt ego. Och det är den enda rösten som hörs. Och då vet inte jag, i mitt jag då med alla mina andra delar av mig själv, så vet jag inte hur ska jag få tyst på den där jävla egotypen liksom, va? Och då blir det den som springer.
Mm.
Så att även där på något vänster att så att säga det blir samma sak som det där med soffan.
Mm.
Så att säga, har jag kört på mitt ego alltid, hur fasiken ska jag liksom, du vet, bara det där tankespjärn, hur gör jag om jag inte gör det?
Precis.
Med allt vad det innebär. Mm.
Plus att där är ju, jag menar, i vår kultur i Sverige så är ju ensam är stark så otroligt etablerat. Vi är så superindividualistiska, mest i hela världen utifrån World Value Survey studier och så vidare. Och det är klart att då blir ju jag och mina tankar och mitt ego väldigt mycket i fokus. När jag hamnar i trångmål, när jag hamnar i tidsnöd, energibrist, upp till mig att lösa. Och då glömmer vi hela den här be om hjälp-grejen som ju Jocko pratar rätt mycket om i boken. Och den muskeln är vi vältränade i. Och det är en av de största utmaningarna vi på engagemang har. Det är faktiskt det att ensam inte är stark och tillsammans är starkare. Och det kommer alltid fram någon efteråt och säger så här, ja, men det handlar ju om att förändra våra värderingar då i vår kultur. Det är ju jättesvårt. Ja, det kommer ju ta superlång tid. Ja, men vad är alternativet?
Mm.
Så här, jag tror ju inte på att vi ska springa fortare och snabbare och sova mindre och hoppa över allt som är bra för oss och så vidare. Det är ju inte att ta ansvar.
Mm.
Så liksom, men som Helena säger, det är inte en vältränad muskel.
Nej.
Det är ett invant beteende.
Men jag, förlåt, ska du säga, Karo?
Ja, men jag tänker också att det kan vara så att man är tränad på det här med skydda sig och jag ska minsann få rätt och sådär. Att man kan vara tränad i det, den egodelen.
Mm.
Men man kan också vara otränad samtidigt i den här, vad är min plats? Så att jag inte går över på någon annan, så vad vill jag för någonting egentligen? Alltså att man kan ha en sån ett skevt ego på något vis, som är stark på ena hållet men inte på andra.
Precis, och det gillar jag liksom för hela sista kapitlet, och hans nästa bok handlar just om den här balansen, dikotomin. Han pratar mycket om det, dikotomi. Men han skriver också så här, och apropå detta vi pratar om nu, everyone has an ego. Ego drives the most successful people in life, in the teams, in the military, in the business world. They want to win, they want to be the best, and that is good. But when ego clouds our judgment and prevent us from seeing the world as it is, then ego becomes destructive. When personal agendas become more important than the team and the overarching mission success, performance suffers and failure ensures. Many of the disruptive issues that arise within any team can be attributed directly to problem with ego. Så att jag upplever att han säger ändå så här, liksom egot har sin plats, för det kan skapa resultat, det kan skapa drivet. Men absolut. Problemet är liksom när det blir för hög volym. Att det är inte så svart och vitt, egot bra eller egot dåligt, nu ska vi bara vara tillsammans. Nej, det gäller att hitta balansen där egot inte slår över.
Mm.
Eller vad tänker ni?
Ja, men jag tänker också, när han säger sådär så lite taggad. Det skaver lite grann.
Jag berättar, Helena.
Också ja. För att om jag tittar mig omkring i världen på allt vad dessa då, som han då säger, de här bra egorna som då liksom, de har åstadkommit massa, så tänker jag, hur bra har mycket av de sakerna varit egentligen på en lite större perspektiv? Vi lever i en tid där vi har gjort väldigt mycket bra, men där är lite skit som liksom snurrar.
Mm.
Med klimat och med miljöförstöring och med resurs, ja, slöseri och så vidare. Så att jag liksom, ja, jag fattar
honom.
Tror
du inte en aktivist har ett starkt driv?
Jo, men det är väl där som jag igen då, jag lägger in andra nyanser i vad han säger och liksom vidgar perspektivet lite grann utifrån vad jag ser det. Så att man inte heller, så att det inte blir det som du säger, Niklas, just det här, ja men du vet, springa hårdare, lyfta starkare, sova mindre, grejen, va?
Nej.
Men då tror jag att det kommer egentligen till en sån här, vad är mission success? Att det blir där definitionen där definitionen blir liksom så här, när har vi lyckats?
Du menar att uppdraget är det som
är oklart, kan vara liksom, men att vi springer åt fel, det spelar ingen roll om vi gör fel sak på rätt sätt om vi inte vet vad liksom rätt sak är.
Ja.
Liksom. Ja. Men jag tänker då om vi går vidare på den vi var på väg innan, den cover and move.
Mm.
Och då säger han så här, cover and move, put simply, cover and move means teamwork. Och så säger han så här, all elements within the greater team are crucial and must work together to accomplish the mission, mutually supporting one another for a singular purpose. Departments and groups within the team must break down silos, depend on each other and understand who depends on them. If they forsake this principle and operate independently and work against each other, the result can be catastrophic. Och sen skriver han också, if the overall team fails, everyone fails, even if a specific member of an element within the team did their job successfully.
Mm.
Och jag tänkte på så här, detta är så här, när jag spelade handboll för många år sedan, så kom vi in i omklädningsrummet och så har vi förlorat matchen och så kommer vår mittnia in då och säger så här, alltså grabbar, jag vet inte vad ni höll på med, men jag var fan bra idag. Och det var på riktigt. Och vi alla var så här, men vi förlorade matchen, liksom.
Mm.
Vad tänker du? Jag vet att detta har varit en sån här, när vi har pratat, Niklas, har detta varit en sån här som du har tänkt mycket kring, alltså och silos. Och...
Exakt, vi pratar ju mycket om de här frågorna kring team, givetvis i det vi gör på dagarna. Och när man definierar i arbetspsykologiforskning team, så handlar det bland annat om det här just ömsesidigt beroende. Att man är inte ett riktigt team om man inte har ett ömsesidigt beroende av varandra. Det vill säga att jag kan inte vara mitt nya och tycka jag har lyckats. Liksom, för att vi har ett ömsesidigt beroende av varandra i ett handbollslag, för vi förlorade matchen. Sen kan man vara nöjd med sin insats, men liksom, så det är väl den ena delen jag tänker på. Men den andra delen, det är ju också just det här hur man då gör varandra bättre, för det är därför man teamar. Alltså team ska man ju inte vara i alltid, men när man ska lösa vissa uppgifter i livet så är det bra att vara ett team. Och då gäller det ju att veta vilken plats jag har och sen ta ansvar för det. Jag tycker orkestern, Helena, är fantastisk, för det finns några roliga film, så här, sketcher och grejer när någon får frispel i en orkester och liksom går bananas och egot stiger dem mot huvudet liksom. Och då tänker man ju inte på hela laginsatsen. Det ser ju kul ut, ni vet, violinisten bara tappar och bara liksom så här, och alla bara, vad fan händer, varför fortsätter han spela liksom? Det är ofta en man ju. Men det är liksom, det finns något kul i det där, och det lirar väldigt bra med det här tillsammanskapet och den här cover and move, att liksom I have to have your back, liksom, så du har min. Och att vi kan göra varandra bättre så att 1+1 blir 11 och inte 2, 3 eller 4. Men ömsesidigt beroende är ju viktigt då. Och det är faktiskt ganska många team vi träffar där man inte är ömsesidigt beroende av varandra, utan där man liksom egentligen jobbar i silos. Man säger nu under pandemin att silos har blivit till sugrör. Det vill säga man har liksom inom marketing, marknadsföringssilon, så har det lilla teamet inom någonting då blivit till ett sugrör. Man har haft mycket kontakt på Teams eller vad man nu har hållit hus. Men man har väldigt dålig koll på resten av marknadsteamet. Och framförallt gänget utanför på sälj och kundservice och så vidare. Vad det nu kan vara. Och det är ju livsfarligt. då jobbar man ju liksom som isolerade öar i en organisation och ser inte hur man kan ha glädje av varandra. Och det skulle jag säga är den vanligaste utmaningen i de flesta organisationer vi får jobba med.
Och där är det ju ett av ställena i boken som eller rätt sagt, ett av bitarna i boken som jag tycker där det militära faktiskt verkligen passar in. Just det här. Han är så tydlig att lyfta fram i faran på liv och död om där är någon i Irak, någon liten enhet som kör sitt spår, som inte har pratat med alla andra, som inte har säkrat att okej, de andra enheterna finns där och kan hjälpa oss och så vidare. Så att där är ju på liv och död situationen som de målar upp i de här exemplen som de tar från Irak blir väldigt, väldigt tydliga. Och det är enkelt, för jag menar marknadsgänget i sugröret, de tre, det känns inte som det är på liv och död. Nej, så att vi kan stanna i det här lilla sugröret. Liksom. Mm. Men om man vänder på det så att man liksom sätter liv och död är lika med företagets framgång eller någonting. Ja. Mm. Då är det kanske på liv och död. Va? Mm,
precis. Nej, men jag tyckte också, för han har ett exempel i boken där de är just då som på Irak. Och där jag tror det är två enheter som ska ta sig tillbaka till basen. Och båda enheterna klarade. Men det var lite tur. Och hur han skäller ut dem för att de inte hjälpte varandra. För precis. De tyckte ju så här, men vi var ju team inne i teamet. Vi liksom
det är ett
skyddade
jättebra exempel.
Ja, vi skyddade varandra. Han där, ja, ni skyddade varandra i ert team, men ni hade ingen koll på vad det andra teamet gjorde.
Du vet, för att koppla det till verkligheten, så när jag jobbade på L'Oréal för många, många år sedan, så jobbade jag på marknadsavdelningen just. Och jag brukar ta det exemplet, för det är så bra. Då var våra värsta fiender på hela jordklotet, det var vår säljavdelning. Alltså internt samma bolag. Det var så mycket konflikter i perioder mellan marknad och sälj. Marknad var nyutexade universitetsstudenter med ganska stora egon, osäkra högpresterare. Vi var jätteduktiga på det vi gjorde och trodde att vi kunde allting när vi kom till L'Oréal första dagen. Sälj hade jobbat lite längre. De var några år äldre, hade barn ofta. Så vi kom in 8 på morgonen eller 8:30 och sen så gick vi hem 8:30 på kvällen då vi på marknad. De kom in lite senare för de hade lämnat barn och gick lite tidigare för de skulle hämta barn. Och tjänade dubbelt så mycket som vi. Så det fanns massor med strukturella utmaningar i det där. Och så tjafsar vi. Så här. Men L'Oréal levererade ju sina plus 10% år efter år, liksom månad efter månad ändå, precis som det här exemplet som Jocko och Leif beskriver i boken. Men när jag sen blev marknadschef så skulle jag ta över efter en tjej som var fantastisk chef, men hon hade missat, tyckte jag, en grej, och det var just att teama ihop oss ännu bättre mellan marketing och sales. Så det sa jag, det är min enda uppgift. Och när jag fick vårt gäng att lira med sälj och vi blev ömsesidigt beroende av varandra, sen hade jag ingenting att göra. Kallin refererar till den tiden som liksom den bästa tiden i hennes liv. För att jag var glad hela tiden, jag jobbade inte så många timmar, jag tjänade bra med pengar, det var innan barn. Jag hade pengar kvar när månaden var slut och allt det där. Och det finns någonting i det. Och det var just liksom att när vi började gå in till dem och säga så här, vad behöver ni och när för att ni ska kunna göra ert jobb så bra som möjligt, så blir ju tonen något helt annat. Det är ju att ta ansvar, skapa tillsammans, vara ett riktigt team och så vidare. Mm. Så det är, ja, kör Karo.
Det är, ja, jag tycker det är väldigt svårt att tillämpa detta i mitt eget liv.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at UH1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Säg någonting mer.
Jag vet inte vad jag ska göra med detta faktiskt.
Berätta.
Nej, men vi är ju team, du och jag, Dion.
Ja.
Ja. Men jag känner att det blir helt stopp här nu, att jag inte kan tänka klart. Liksom, hur tillämpar vi det här ömsesidigt beroende?
Alltså vi gör det, absolut. Alltså, så här, alltså, allt det där som kom då när vi var hos parterapeuten. Och han var så här mycket, du vet, okej, nu hämtar jag barnen eller nu sticker jag till ICA, ska jag fixa någonting?
Ja, jo, alltså så absolut. Alltså, det så här, känns det, som att det är låg lilla nivå på det alltså.
Nej, men det tycker jag inte. Alltså för det,
men
kan
jag kanske längtar efter något större ömsesidigt beroende. Kanske.
Exakt.
Så kan det vara.
Ja, ja. Precis.
Du är inte ensam om det, Karo.
Att man längtar efter det, det är, ja. Har du sett det, att det är liksom många som,
absolut,
som blir glada, det har jag, Karo, av det, eller liksom när de väl får det?
Det har jag, och jag kan bara, så du inte bara behöver handla om er relation, kan jag hämta ämnet till min egen. Kallin sa för någon vecka sedan, Niklas, det är jättekul att du har hittat egna intressen som du tycker är roliga nu, för jag har verkligen haft fokus på det. Men det känns som du bockar av din helg. Så här, du går upp en viss tid, går ut och promenerar med Jan ungefär samma klockslag varje lördag, sen spelar du en paddelmatch, sen kommer du hem och sen äter vi en trevlig frukost, du vet, som att det är schemalagt så här. Men var kommer jag in i den? Hur är vi ömsesidigt, du vet? Ja. Så att jag tror det där är ganska vanligt, så nu har jag fått levla det till vad tycker vi är kul tillsammans. När är vi ömsesidigt beroende av att vårda vår relation, inte att jag bara tar ansvar för att jag ska må bra för att sen kunna liksom, för jag har glömt bort det lite. Och jag känner ju dig, Jan, delvis, eller ganska bra. Och vi är lite lika där, tror jag. Så att jag gissar att din känsla är väldigt rätt, Karo. Att ömsesidigt beroende är inte lätt faktiskt i kärleksrelationer. Speciellt inte om man har varit ihop ett tag.
Ja. Nej, men det borde gå. Jag känner hopp när du berättar det här, ja. Niklas.
Och sen skulle jag väl liksom så här också säga att du längtar efter att ha några skrivarkompisar.
Alltså ja, men det, behöver inte dra in det nu. Jag jobbar på den fronten, ja, men och försöker absolut skaffa mig det.
Ja, men absolut. Men, det är det jag menar. Att
jag tycker
tror att
det är jobbet liksom. Alltså tillsammans med dig till exempel. Jag försöker jobba med att skaffa mig skrivarkompisar och så. Ja. Som jag är ömsesidigt beroende av.
Ja. Jag tror vi människor har en längtan.
Ja. Absolut.
Efter att vara i team. Mm. Liksom, tänker jag.
Men det är också sårbarhet faktiskt i det, måste jag tillägga, att det är sårbarhet. Definitivt. Att vara i ett team, och det kanske är något man måste vänja sig vid.
Men du vet, det är ju så,
okay, liksom.
Det är ju så vi har klarat oss i alla år. Alltså nu finns det ju jättemycket forskning kring ensamhet och ofrivillig ensamhet och vad som sker med både kropp och knopp när det drabbar oss. Och är vi för mycket ofrivilligt ensamma, och det kan vi vara i relationer, så mår vi ju dåligt, och alla våra sinnen kommer ju till sin spets, därför att du behöver ju nu, Karo, plötsligt ta hand om alla faror som kan dyka upp. Om vi kopplar tillbaka till det här med överlevnad och reproduktion, så är det framförallt kopplat till överlevnad. Och då blir ju stresspåslaget negativt, för då får du negativ stress. Och när du upplever att jag lever i en relation, men jag upplever mig ofrivilligt ensam till viss del, ibland i den relationen, så är det ju också på många företag och team ute i organisationer. Då är det inte skönt, därför att det blir ett negativt stresspåslag. Mm.
Ja, och där är ju också, så att säga, olika individer har ju olika behov av, så att säga, rent krasst antal. Jag mår bra av att ha ganska många som jag upplever nära relationer och är bra på att skapa nära relationer. Så jag har många jag kan vända mig till. Mm. En av, igen, normerna idag är ju, ja, det är tvåsamheten, och det är där du ska hitta allting. Liksom. Mm. Så att, Ja, precis. Det kan man skratta åt. Och det är ju rent absurt. Va? Det har inte varit så innan. Nej. Det är inte så människan har kommit fram, utan vi är gruppdjur.
Exakt.
Så där är ju också grejen, det där att inse, ja, det är absolut relevant av Karlin att lyfta den frågan och säga, okej, vi har kanske tappat oss här, eller jag har tappat oss här i det. Och också då se till att, fast har jag en rimlig förväntan på vad vi, tvåsamheten, ska kunna ge mig? Vad är det jag tror att jag ska kunna få från... Nu ska jag få allt från Jan. Nej, det kommer inte att gå. Hur underbar du än är, så går det liksom inte. Va? Så att där är ju också den där grejen att man igen får hämta hem det till det där extreme ownership över sig själv där också. Och då tydligheten sen ner i teamet, ner i mission. Vad säger han? Directive? Nej, ja, intent.
Commander's intent.
Vad är det vi får ut av vårt vi?
Nej, men precis. Så vad behöver de olika delarna i ett sånt här team.
Ja, men det är det som Moa brukar också, vår gemensamma kompis, brukar ju säga så här, att vi behöver inte vara allt för varandra, eller att ens partner ska vara ens allt.
Nej, men det är jag helt med på. Absolut. Men jag tänker att det ska till en kommunikation ju.
Absolut.
Det måste det ju vara. Man kan inte bara sitta och tänka så här, men det är, jag kan inte förvänta mig allt med den här vänskapsrelationen eller min relation med barn eller man eller så. Eller på jobbet heller.
Nej.
Men det är den här kommunikationen som jag tror att jag kan tappa ibland. Ja. Ja.
Och du vet, det är, jag tror att det är där vi har en stor potential för förbättring i samhället generellt. Att samtala mer, alltså dialog. Det är så mycket fokus på debatt och diskussion. Framförallt i Sverige så är det diskussioner som ska leda till konsensus, som blir en kompromiss, och sen går alla ut åt sånt möte och gör ändå det man hade intentionen man skulle trumma igenom själv när man går ut och mötet. En partiledardebatt, SVT-debatt, liksom. Det är ju helt meningslöst format. Så här. Båda två blocken vill sänka arbetslösheten, och sen låter det som de är i världskrig när de debatterar det. Hur det ska gå till. Vad skulle hända om man bygger på varandras argumentation istället? Liksom, och så här, fast en spännande, så jag har aldrig tänkt. Vet. Så det finns massor kring detta kopplat också till tillsammanskapet. Och jag tror att där tar vi varandra för... Vi pratar för lite och lyssnar framförallt kanske lite för lite på varandra. Både i organisationer och utanför.
Mm. Men jag kastar in en ny princip. Och detta har kanske varit den mest provocerande för mig i hela boken.
Spännande.
Och den låter så här: no bad teams, only bad leaders. Och då skriver han så här: when leaders who epitomize extreme ownership drive their teams to achieve a higher standard of performance, they must recognize that when it comes to standards as a leader, it is not what you preach, it is what you tolerate. When setting expectation, no matter what has been said or written, if substandard performance is accepted and no one is held accountable, if there are no consequences, then poor performance becomes the new standard. Ja, och jag tyckte ju liksom så här, jag vet att du och jag har pratat om denna Niklas, där detta var liksom så här en brain, eller så här tankespjärn på riktigt, för att man kan, jag vet inte hur ofta jag har tänkt så här, om jag bara hade bra medarbetare, eller om jag bara hade de med som jobbar på McKinsey eller så här, då hade allt fungerat. Och då bara märker jag direkt när jag liksom säger liksom det där, så har jag ju tappat extreme ownership. Vad tänker du, Niklas?
Den jag vågar aldrig, jag säger den i säljmöten ibland och kopplade till den här boken, just att det finns inga dåliga team, bara dåliga ledare. För jag vågar sällan gå hela vägen dit när jag jobbar med ledare, ska jag villigt erkänna. Därför att det fastnar, det landar på fel sätt. Jag har oftast inte tiden att liksom ta hem hela samtalet. Men den är ju klockren, och med det exemplet som ges i boken kopplat till att de är ute på den här övningen och de byter då ledare från den här båten som kommer sist hela tiden. De får en ledare som då har lett båten som har kommit etta. Och sen så kommer de direkt tvåa i sitt första lopp då, och sen vinner de efter det. Och det där teamet som hade den braa ledaren är redan i samspel, så att de kommer tvåa rest. Ja. Jäkla bra exemplifierat, liksom. Sant eller inte, det vet jag inte, men det är en bra metafor verkligen. Och det ser man faktiskt också ofta i organisationer, att en ledare som är skicklig liksom lyckas i oavsett team.
Mm.
Alltså människor vill ju väl. Vi är ju inte på jobbet för att inte prestera liksom. Så när vi ges rätt förutsättningar och får ta ansvar för att skapa rätt förutsättningar för oss själva på individnivå, så blir det ju fantastiskt. Så jag är beredd att hålla med.
Men den är sjukt provocerande.
Den är väldigt provocerande, både på när jag tittar på mig själv och på andra.
Ja.
Men jag tyckte det var en intressant grej med den här båten då, den här övningen. För då satte sig ju den här ledaren alltid på den svåraste platsen.
Mm.
Och det nu var längst bak eller längst fram, jag kommer inte ihåg riktigt.
Nej.
Och så bara har det fastnat hos mig. Så tänkte jag, shit, vad betyder det egentligen liksom?
Ja. Ja, men det kan vi komma till framförallt också.
Till det.
Ledarskap behöver inte vara att man står längst fram. Tvärtom ska man kanske inte alltid stå längst fram.
Mm.
Men vad tänker du Helena?
Jag skrev faktiskt, jag har gjort en highlight på det här. Just when it comes to standards as a leader, it's not what you preach, it's what you tolerate. Då har jag skrivit, interesting, I like this piece of tankespjärn.
Ja.
För det är just precis det där att Det är ju där ribban sätts på den vänster. Och tolerans, rent generellt, inte ett av mina favoritord.
Mm.
Ja, det skaver i mig också för att det, ja, gillar inte det. Men vad jag tolererar blir ju också det. Vad tar jag då ansvar för? Vad är det jag kommer se till att mitt team då... Okej, här har vi en individ som behöver lära sig det här. Här har vi... en kommunikation som inte funkar. Här har vi kanske ett system som faktiskt är fel på denna grejen. Det är ett fel system vi använder. Va? Så att det blir ju, det faller in i det här, vad funkar inte, vad saknas. Alltså ett ständigt förbättringsarbete som jag gillade det. För då är det så här, då kan man hitta, okej, här är det någonting som skaver, som inte riktigt funkar. Vad gör vi? Och så ganska schysst sätt att komma in i det. För vi vet alla, jag vet, du vet, alla vet det just. Man rycker upp på axlarna och så säger man, okej då, jag gör inget åt det.
Alltså jag misslyckas.
Lycka till.
Ja, jag misslyckas ju här, hela tiden. Alltså så här, du vet, så jag accepterar dålig kod. Alltså jag garvar åt det med, så här, jag fick tillbaka en resultatrapport som mina programmerare skulle programmera. Och de hade summerat inkomster och utgifter. Mm. Och så är så här, haha, liksom... men jag gör ju inte något åt det. Eller liksom med barnen, där är vissa saker så här, detta är inte okej, men jag tolererar, det är inte så viktigt.
Vadå till exempel?
Men alltså till exempel det här att det ska vara mycket pasta och parmesan. Mm. Alltså så att ibland när du gör mat så är det så här, jag vill inte, liksom. Så vill de inte äta det, och så får de, ha äta då rester med pasta och parmesan i kylskåp, då får de pasta och parmesan.
Varför har du inte sagt?
Nu
kommer det här
precis därför.
Så jävla, säg någonting, jag vill ju för fan inte heller ha pasta och parmesan till våra barn. Men jag hade ju kunnat vara stenhård, det är bara det att jag känner så, nej, Jan kommer tycka jag är så jävla... Nej, jag kan inte göra så här. Jag hade ju kunnat ta bort skärmen från Freja också. Men då hade du tyckt att jag är dum i huvudet. Okej, vi tar detta privat sen.
Nej, men att man tolererar. Jag tror att det är mycket, alltså som det är bara så här, är det okej? Okay? Jag pallar inte ta fighten. Och jag tänker inte på det, att då är det en substandard performance. Alltså jag köper, alltså då är det ju mitt fel eller mitt ansvar att det därför leva kvar i organisationen eller i familjen eller bland vännerna, eller jag accepterar att någon kompis alltid är sen. Alltså du vet så här, alltså man kan dra detta, det är så lätt att prata om detta i organisation, men detta är ju liksom...
Men man kan också bli arg, men det är inte det som är lösningen. Man måste ju säga men ribban ligger här uppe med kärlek.
Ja, men i samma ögonblick du blir arg, så är det ju inte längre extreme ownership.
Nej. Men man kan ju bli arg det första man blir, bara, vad är det här för kod?
Men
man får ju gå vidare då, bara, hur ska jag nu med kärlek liksom kunna göra någonting åt det här och sätta ribban högre? Och då kan det ju vara så att du behöver prata med din programmerare och säga så, du vet du vad, jag vet du kan bättre, eller jag skulle nog vilja att det här var mycket, mycket bättre än det som du gjorde. Du vet, du kan skriva detta på 10 rader istället för 400.
Ja.
Hur kommer det sig att det inte händer? Vad behöver du för att göra det?
Ja.
Det är ju med kärlek.
och
vill jag utveckla sin medarbetare.
Ja.
Vikten av att man i detta tar sitt eget ansvar och inte gör den lätta vägen, vilket är att man landar in i så att säga tell, don't show. För det är mycket, mycket mer relevant att jag kör show, don't tell. Det vill säga att jag visar
att jag är missnöjd.
Jag visar vad är det som är standard. Lever upp till den, så att säga. Att jag inte börjar predika.
Ja.
Och så ska jag berätta, så ska jag vara där och nagelfara. Utan att jag, att, du vet, att jag äger det. Att jag är det.
Mm.
Jag är det till fullo. Va? För där tror jag också att det lätt kan bli det där att vi snackar oss själva till döds. Det kan bli för mycket på det viset, va? Så att verkligen att äga det i mig själv.
Det måste man göra som förälder till exempel.
Hela tiden. Och samtidigt i allt detta så vill jag bara krydda på det här faktum att jag är bara människa, ni är också bara människor. Jag snackar fortfarande inte om att man ska vara 100% på topp alltid så, och aldrig få göra några fel, för det gör vi hela tiden. Men att man i det också äger det.
Mm, absolut. Jag tycker den är så bra, den där, du vet, som man har sagt i så många år, så här, barn gör inte vad vi säger, de gör som vi gör. Men jag vill ju dra den till nästa då, precis som Helena säger, att barn blir som vi är. Liksom. Mm. Det är inte bara görandet, utan det är ju varandet också någonstans. Och det är ju samma med ledarskapet. För det blir ju det som blir standarden. Någonstans. Sen betyder inte det att man ska vara perfekt och att man aldrig kan göra fel. Tvärtom kommer ju hela sårbarhetsdelen som du Karo var inne på in där. Att också erkänna att här blev det fel och här lärde vi oss detta. Och du vet, så
ja.
Så att det bor ju väldigt mycket, och det tycker jag, sårbarhet, när man kopplar på det så slipper i alla fall jag känna liksom det där som du nu var inne på, Helena, att så här, jag är människa. Alltså, det blir inte alltid rätt. Och kan jag bara erkänna att det inte blir det alltid, så är vi ju liksom ett steg närmare ansvarsfrågan, tillsammanskapet. Det blir inte så obehagligt att liksom våga prova nya saker och så vidare.
Nej, men jag älskar ju det som en gemensam bekant till oss, Lennart, brukar säga så här, vi gör så gott vi kan och vi fattar så fort vi hinner. Men för mig, alltså om jag skulle ranka många av de här principerna han pratar om i boken, så är jag så här, på många av dem, ja, detta har jag hört innan, detta applicerar, detta tränar jag, och sen här, no bad teams, only bad leaders. Så det var så här, okej, här är jag nog totalt sämst. Om jag är så här 5-6 av 10 på de andra, så här är jag typ 1 eller 2. Liksom. Att,
men det är väl jättekul att kunna utveckla
det. Ja. Absolut.
Att liksom vara sämst, det är ju jättespännande.
Ja. Den är rolig just för att den spänner ju, alltså den tankespänner är väl ett bra ord, Helena, liksom. Den gör ju att jag verkligen så här, oj, och så kopplar den väldigt snyggt tillbaka till ansvar. För att jag kan inte säga då att jag har ett dåligt team som inte performar för att, precis som inte den här medarbetaren kan säga, jag har en dålig chef och det gör att jag inte performar för att. Så jag tycker den är cool. För mig handlar det också om att medarbetaren då kan ta den där rollen som ledare. Vilket ju är liksom en annan princip i ett annat sammanhang tillsammans med.
Ja, men var det inte det vi skulle komma till också?
Ja, men vi kan ta
ledaren är inte alltid då vad heter det?
Ja, men
bästläge ledare.
Mm. Ja, men precis. Vi kan ta det. Han, Jocko, kallar ju det för decentralized command. Mm. Och på Patreon så har vi en gemensam kompis, Jonathan, som också har hållit en föreläsning där han kallade det för bäst läge leder. Men Niklas, vill inte du ta den? För jag vet, du brukar ha den i din föreläsning som du håller ut.
Jo, men exakt. Nej, jag pratar ju gärna om bäst läge leder kopplat till att det är inte alltid just chefen som ska leda i alla situationer. För att hen har inte bäst läge att leda i alla situationer. Och i militären återigen då blir det väldigt tydligt. Liksom. Eller i det här polisexemplet som Jonathan har tagit och lägenhetsspråk. Att du då är det grannen först som har ledarskapet när det är ett lägenhetsbråk, och så ringer de en larmcentral, och sen är det larmcentralen som nu har ledarskapet och inte grannen, och sen blir det till en polisbil, och sen så släpper polisbilen ut en polisman eller kvinna, och då är det den personen som har ledarskapet. Och samma sak är det att när jag satt på L'Oréal i mitt hörnkontor och marknad och sälj hade börjat samarbeta, så hade inte jag, och jag säger hörnkontor för jag hade ett gigantiskt hörnkontor där det typ aldrig var något folk, för att det funkade så bra mellan marknad och sälj, så jag hade liksom inte så mycket att göra. Och det gjorde ju att mina kollegor då, som var mycket bättre än jag på jobbet, liksom, det gjorde att jag var nästan, jag behövdes faktiskt nästan inte på slutet som ledare överhuvudtaget, utan det här teamet ledde sig själv, liksom. Och det är svårt för mångas ego att acceptera att vänta, här tjänar jag mycket pengar, får inte göra så jättemycket, men det jag har gjort eller gör, det är att se till att det där fungerar, och det värderar organisationen, liksom. Så vi pratar mycket om bäst läge ledare, det är en vattendelare i vissa organisationer där man vill ha att det är chefen som liksom bestämmer så här, eller medarbetarna. Det blir alltid ett spännande samtal.
Men handlar inte det, för vad jag upplever är många av de andra kapitlen, för att till exempel ett som vi inte har pratat om, till exempel believe, alltså du måste förstå ditt uppdrag, och du måste tro och förstå varför. Att mycket leder till den här decentralized command. Du kan inte, du vågar som ledare inte ge ansvaret vidare om du inte har tillit, om du inte har är ansvar, att du vet att de andra tar ansvar. Alltså att det, vad tänker,
ja,
att
men de vet, det är ju igen de behöver veta för att kunna ta ansvar. Är det
ja, eller och då bygger du ju igen på det där med att bygga relation.
Ja, eller jag tänker så här att om det funkar, liksom, om alla i organisationen tar ansvar och att detta är något jag kan påverka, då blir det också ganska en naturlig följd av det blir att du har decentraliserat ledarskap. Att vi kan, alltså, jag tänker också återigen i familj, om jag har tillit till mina barn, jag vet att de tar ansvar, då är det ganska enkelt att ge dem ansvar. Ja, men välj själv när du kommer hem. Eller liksom, ja, men här är en hundralapp, gå och handla på ICA, köp något du tycker vi behöver. Men om det inte finns ansvar, det inte finns tillit, det inte finns en tydlig uppgift vad vi ska lösa, då blir det ju omöjligt att ge bort att ledarskapet, tänker jag.
Nej, jag håller med. Jag tycker att den här är superspännande, för att det är ju psykologisk trygghet, tillit, omtanke, de här komponenterna som liksom lägger grunden. Vi gjorde ju en undersökning i höstas faktiskt där vi frågade ledningsgrupper vad deras absolut viktigaste problem att lösa just nu är. Och det var då att få fler människor i organisationen att ta mer eget ansvar. Och det menade man inte att man upplevde att man hade skapat förutsättningar för folk att göra det. Utan man menade bara att vi missar potential i vår organisation när vissa ledare sitter på informationsövertag. För det är ofta det handlar om. Och inte ger ifrån sig den informationen. Det är ju helt avgörande i militären. Att all information du får delar du med dig av. För det är det som möjliggör att du kan fatta beslut när du är ute och gör din specifika arbetsuppgift. Så ser det ofta inte ut i organisationer, liksom. Faktiskt, utan då har du makt och du är ledare, så har du informationsövertag, och det är där makten sitter, den vill du inte distribuera, men när du inte distribuerar den, då är det svårt att sen tro att andra människor ska agera och kunna agera
eller dra åt samma håll
ja. Så att, jag hörde ett jättebra exempel. Det är en föreläsarkollega i Sverige som berättade, jag var på ett webbinarium med honom, Christer Olsson heter han, men han berättade att hans barn hade fått tillgång till hans bankkort när de var 15-16. Alltså en kopia på bankkortet, liksom, ett extra kort helt enkelt. Så de fick inte månadspeng och så vidare, utan de hade tillgång till samma pengar som han hade tillgång till. Och de har fortfarande, de är vuxna nu och har fortfarande tillgång till det där kortet. Men snacka om ansvar, snacka om träning i tillit, liksom. Med förbehållet att, du vet, gör du något knasigt, då åker det kortet forever och det kommer aldrig tillbaka, liksom. Sjukt coolt, det är ju att dra det till sin spets, liksom, på något sätt, när det kommer till barn och veckopeng och månadspeng och annat.
Ja, gud, det har jag aldrig
ens. Ja, det tyckte jag var jättekult. Men jag hade nog inte dragit kortet för evigt, utan sagt så, nu så var det inte bra detta. Ja.
Men då kommer vi tillbaka.
Nu har vi lärt oss
men där kommer vi också tillbaka. Alla som tänkte så, nej det kan inte jag göra med mina barn. Då bryter man ju principen, there are no bad teams, only bad leaders.
Ja, men det är det jag menar.
Mm. Och det är ju så här, liksom. Mm.
Får jag kasta in en grej då? För jag tänker på det där, jag håller helt med dig med det där med informationsövertaget och makten som kan ligga i det. När det gäller information så visar han på en annan aspekt av information som jag tyckte var superintressant. Och det var just det där med att om jag som ledare ett par steg upp har för mycket koll på detaljerna så kommer jag att vara blind på det stora. Mm. Om de där nere har så att säga tappat det så att de är där uppe, ja då blir inte detaljerna bra.
Nej.
Så att den tyckte jag var superintressant, just det där att ja precis, är jag ett visst steg upp, jag måste ha tillräcklig tillit, vi har byggt allt det här, vi har en relation så jag vet att du vet ditt jobb, vi har tydligheten i kommunikationen och så vidare.
Och vi drar åt samma håll.
Vi drar åt samma håll och alla vet det och frågorna löper upp och ner och där är en grad av detaljinformation som jag högre upp inte ska ha. Men jag ska ha koll på att det finns, jag ska ha tilliten till det och då kanske jag behöver ställa ett par detalj, liksom kontrollfrågor för att säkra. Mm. Ja, men du har fattat detta bra, då kan jag släppa lite grann. För då kan du, i de här briefsen som han pratar om, just då, när man kommer och säger okej, det här är vår battle mission plan, liksom så här tänker vi göra. Om jag då sitter högre upp så kan jag se brister. Mm. Det tyckte jag skitspännande.
Mm. Ja, det är det verkligen.
Skitspännande. Mm. Och mängden med kontroller som finns i företag idag där de högre upp, min åsikt nu då, tvingar på kontrollsystem där alla detaljer ska finnas inrapporterade in absurdum.
Ja, det är brist på tillit.
Tror jag totalt faller här. För då blir det så att då sitter man med för mycket och så ser man fan inte skogen för alla trän.
Nej.
Och du ska se skogen när du sitter på en viss nivå.
Ja. Nej, men jag håller helt med. Helt med.
Men jag har varit med om ett annat scenario där jag var på universitetet och doktorerade och då var min handledare ganska upptagen så att jag blev ju liksom släppt fri på något sätt kan man väl säga. Och det tyckte jag var jobbigt. Då hade vi ju, jag förstod inte heller att jag måste hela tiden kommunicera vad jag behöver. Och sånt. Det kom ju senare. Mycket har kommit senare efter det. Liksom att jag blev släppt fri och inte visste vad jag skulle göra för någonting i labbet. Men sen så när jag då hade gått halva tiden och skulle göra min halvtidskontroll. Då var jag i princip så helt självgående ju. Och sa så till min handledare, jag behöver inte dig så mycket. Så då, alltså det var så sjukt konstigt att inte ha en chef egentligen.
Ja, fast,
och sen så när chefen ville vara där så var det så, ja men jag behöver inte dig nu.
Ja, men det där var en dysfunktionell
relation. Det var en väldigt dysfunktionell.
För att om
ni
hade jobbat tillsammans hade ni skapat bättre resultat.
Ja, alltså vi hade ju absolut gjort det. Och man kan ju titta tillbaks och se så, vad var det som inte funkade? Vad brast mitt ansvar egentligen? För jag hade ju också ett ansvar som anställd ju.
Ja. Mm. Men jag tänker spinna vidare på det som du var inne på Helena, att han, återigen, det blir ibland det tydligt för att det är en militär exempel. Så pratar han om till exempel när de går och ska liksom säkra ett hus. Så sa han så här, ledaren, du vet så här, om ledaren går först och ska vara inblandad i att liksom säkra varje rum så har de ju ingen koll på vad som händer utanför huset. Om han står bara utanför huset har han ju ingen aning vad som händer eller hon vad som händer inuti huset. Utan liksom att ledarens uppgift är att röra sig fritt i det där. Och ibland är positionen att vara i mitten. Att liksom att röra sig i mitten för att ha koll både vad som händer inne i rummen.
Ja, precis. Någon slags utgångspunkt i mitten. Och sen kan man vandra lite ditåt och lite ditåt.
Ja, men att ha. Men jag upplever ju så att det blir så tydligt att när det där händer att vi ska rapportera allt. Ja, men då är det ju brist på tillit. Det är dåligt liksom så här brist på liksom delegerat ansvar. Det blir så tydligt vad som är bristerna.
Absolut.
Men jag tänker en grej till här som jag gillade jättemycket. Då skriver han så här, decentralized command does not mean junior leaders or team members operate on their own program that results in chaos. Instead, junior leaders must fully understand what is within their decision-making authority, their left and right limits of responsibility. They must communicate with senior leaders to recommend decision outside their authority and pass critical information up
the command so that senior leadership can make informed strategic decisions. SEAL leaders on the battlefield are expected to figure out what needs to be done and do it, to tell higher authority what they plan to do rather than ask, what do you want me to do? Junior leaders must be proactive rather than reactive.
Det pratar man jättemycket om nu när man har forskat på medarbetarskap, just proaktiviteten. Så det är mycket som, jag vet inte, han lyckas få ihop många av de här grejerna faktiskt. Det finns ju böcker skrivna helt och fullt om liksom decentralized command och så vidare. De här reinventing organizations och självstyrande organisationer, och det forskas massor på det och sådär. Men det bor rätt mycket, och det funkar ju inte utan ansvar. Det funkar inte utan att jag vet missionen. Det värsta man kan göra är att skapa förutsättningar i en organisation för engagemang och motivation utan någon tydlig riktning. Och ha strukturer och processer som stöttar den riktningen. Liksom. För då springer folk som jävla pepp och springer åt olika håll. Liksom. Då bränner man ut sig. Så riktning måste man komma ihåg. Jag hade en sån grej med Emily häromveckan, vår äldsta dotter, där jag sa så här: jag förstår att du upplever att det är lite mycket regler och ramar och så här liksom, i någon diskussion då. Och så sa hon, nej, det är inte alls det, för det är faktiskt bara bra. Så hon var arg, och hon ändå i den ilskan kunde hon liksom konstatera att det är mest jag som håller på med regler och ramverk, men liksom gör att hon känner sig trygg. Just den här right wing, left wing grejen. Liksom att inom detta här rör jag mig fritt. Men det finns en ram. Liksom. Det finns ett staket.
Men det tyckte jag var intressant. För det var en av de saker som jag faktiskt också har skrivit just här. Han pratar om då Navy SEALs och det här 4-6 teamen, och sen så uppåt, liksom någon slags miljardnivå på hierarki. Jag har precis sett Band of Brothers på HBO, om då det här
som han refererar till,
också, som är helt fantastiskt. Jag vet inte hur jag kunnat missa den i 20 år, men det har jag, som då är andra världskriget. Men precis som du säger, när du lyfter in reinventing organizations och TEAL-organisationer och hela de här biten, det militäriskt hierarkiska, är det så att säga, hur funkar detta i platta organisationer? Hur är det, bara att det är olika sätt att rita det hela på liksom? Eller är det så att nej, men kör du så här så kan du inte, så måste du liksom bygga på höjden.
Jag fattar. Nej, jag vet inte. Det är en intressant fråga som vi pratar mycket om, eftersom att vi jobbar mycket med just liksom organisationsutveckling. Och självstyrande organisationer betyder ju inte att man inte har någon ledare. Mm. Det betyder ju att alla är ledare. Liksom, men på sitt område. Och det går inte att göra en självstyrande om man inte har en tydlig riktning. Och en tydlig mission och så vidare. Så att, jag vet inte.
Och den här, vad heter de, Burtzorg, den här holländska sjukvårdsorganisationen. De har ju, så att säga, jag tror en av begränsningarna just i det här med självstyrenhet är just storleken på enheten.
Mm,
de har ju enheter som är, vad är de, max 8, 10, 12, något sånt här. Det är inte så mycket större, va? Av de sjuksköterskor som har, ja men ni har de där 5 kvarteren med gamlingar som ni tar hand om. Så.
Mm.
Och sen så finns det någon liten enhet på 8-10 per som tar hand om all ekonomi och all fakturering och all inköp och så vidare. Liksom. Men, och det är kanske egentligen det som han pekar på när han, fast det blir så hierarkiskt i när det är den militärstrukturen, just att det egentligen handlar om storlek.
Jag vet, men samtidigt är det ju inte, översen har ju ingenting att göra med teamet som är ute på siluppdraget och sådär på det sättet. Det är ju det. Så det, jag tror att det bara är hur man ritar det faktiskt. Men där i militären är man ju väldigt duktig på att hålla grupper till en viss storlek utifrån vad som funkar bäst.
Liksom. Ja. Det är inte riktigt så inom till exempel offentlig sektor, nej, skola,
där du har inte,
rektorer som liksom är direkt ansvariga för 100 pers.
Nej, bara så här. Nej, det är utmanande.
Precis. Jag tänker så här, nu har vi pratat över en timme här, så vi hade kunnat lugnt prata ett avsnitt till här, men om vi skulle liksom så här runda av det, är det någonting som ni tänker, detta har jag också tänkt på, detta är någonting som
Jag tänker på att när man ska läsa den här boken så behöver man nog vara lite öppensinnad ändå. Och man behöver nog vara lite så här, som ni inledde med att säga, skala bort. För det är ju mycket fluff liksom. Ska man speedreada den kan man ju läsa principen och liksom hur man applicerar den. Precis som du sa, Jan. Så det går ju att läsa den på en halvtimme på det sättet. Men jag tycker det är bra tankar att sen börja fundera på hur kan det här appliceras i min vardag. Och sen inte sträckläsa den utan ta liksom extreme ownership. Okej, hur skulle jag kunna applicera det? Vad betyder det? Prata med min partner, prata med min chef om det. Hur är det i vår team? Är det här, du vet? Och sen får man jobba sig det steg, lilla stegets kraftaktigt. Liksom. För det är ganska maffig bok. Ja.
Och det är ibland svårt att höra honom i vad är poängen när det är så liksom mycket enhet och mycket kaos. Och så här, han pratar ju bara om sina kollegor som har dött.
Mm. Liksom. Med rubriken på varje kapitel räcker nästan som conversation starter, upplever jag. Att det är liksom så här, no bad teams only. Bara det liksom gör ju att man, fan menar han med det? Liksom.
Ja.
Jag är nyfiken.
Och för mig så det var intressant att läsa den just nu där jag är i ett av mina projekt där det så att säga belyser saker som jag kommer ta med mig in i detta. Vad gör jag? Hur gör jag det? Vilka frågor ställer jag till vem? Och ser jag till att jag får svar?
Mm, exakt.
Och vad kan jag då i min begränsade lilla team? Hur kan jag vara så pass tydlig så att de som sitter en nivå upp inspireras, ringar på vattnet, kanske börjar ställa frågor uppåt, för de inser att de kan inte besvara mina frågor.
Nej, exakt.
Så att jag har fått ganska mycket sådär handfast. Det här kommer jag ta med mig där jag är just nu.
Ja. Ja, jag gillar ju det. Han har ju en princip som heter så här, leading up and down the chain of command. Att vi pratar ofta om att leda neråt, de som rapporterar till oss. Men han pratar ju så här, ibland behöver du ju leda uppåt. Och det är mycket klurigt att leda uppåt. Eftersom liksom nedåt så kan du alltid säga, nu gör du som jag säger, annars åker du ut. Men uppåt har du ju ingen influens på det sättet. Liksom. Så, att, ja, nej, jag...
så kan man inte säga i Sverige, Jan, men det är en annan fråga.
Va? Nu får du ändå säga
Man kan inte säga med de systemen vi har att nu gör du som jag säger för annars åker du ut. För det har vi liksom andra system som...
Ja, vi tagit bort.
Men det är ett annat av...
Ja, Karo, vad tar du med dig? Du har ju verkligen tragglat, du läser ju också mycket. Men jag vet att du har ju kämpat med den här boken.
Ja, jag tar med mig det med kommunikationen tillsammans. Så att vara sårbar och... För att jag är mycket ensam. Och det har ju inte hjälpt mig. Det hjälper mig inte längre.
Nej.
Det hjälper mig inte längre.
Ja. Coolt. Ja, men snyggt. Men jag tänker att då rundar vi av här. Och Niklas, dig hittar man på hejengagemang.se. Ja. Helena, du har ju tankespjärn.com. Eller hur? Du hänger också i forumet. Och jag tänkte bara säga så här. Tack för ett fantastiskt samtal utifrån, och ibland har jag känt så här, gud, dåligt samvete att jag har tvingat er alla liksom läsa den här, för jag kan ändå gilla det militäriska ibland, men jag upplever att det är ett liksom, tar man sig detta skala på ytan, skrapar på ytan, så är ju detta sån här man kan jobba med hela livet. Så att,
absolut.
Så att, stort tack för att ni hänger med oss, tack för att ni är våra vänner och tack för kloka inspel och åsikter.
Tack ska ni ha. Jättekul.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. it.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.